Hej och välkomna till Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Med oss idag har vi Jakob Zagatowski. Välkommen.
Tackar, tackar.
Vi pratade lite här innan programmet att 90% av människorna som jag möter jobbar med webb. På ett tidigare avsnitt så reflekterade vi över det. För då är det någon som jobbade med vanlig Windows-programmering. Men du gör någonting mycket mer än så. Berätta.
Ja, jag jobbar på ESO med industriell programmering kan man säga, inom industriell automation, mer specifikt med PLC-programmering. Så det är väldigt, ganska långt ifrån webben får man säga, det är väldigt hårdvarunära programmering. Man jobbar nära metallen som man säger, close to the metal, och det är webb och sånt nytt och flashigt och så existerar inte i den här världen riktigt.
Nu sa du väldigt mycket samtidigt. ESO, vi kan börja med det. Vad är det för något?
ESO står för European Southern Observatory, alltså på svenska Europeiska Sydobservatoriet. Det är en organisation, alltså, bakgrunden är så här. Slutet på 50-talet, möjligtvis början på 60-talet, så problemet var att man hade, det var ett par astronomer som träffades och här i Europa. Och man kom fram till att vi har väldigt stora problem här i Europa för att det byggs, städerna blir bara större och större. Och när städerna blir större och större så blir stjärnhimlarna sämre och sämre. Det finns något som kallas för light pollution. Jag vet inte vad svenska ordet blir, ljusförorening tror jag. Det vill säga att det blir svårare och svårare att se stjärnorna på grund av att det blir mer och mer ljusförorenat. Så då sa man det att vi borde starta en organisation där flera av länderna i Europa går samman och bygger teleskop och observatorium på södra stjärnhimlen eller långt ifrån städerna. Och det är två grejer man vill göra främst. Man vill komma långt ifrån städer, så det ska vara någonstans där det inte finns ljusföreningar. Det är nummer ett. Men sen vill man även vara på södra hemisfären för att komma till södra hemisfären, det är där de allra mest intressanta objekten finns på stjärnhimlen. Och då bildar man just det här som heter ESO, European Southern Observatory. Och fördelen med när man går ihop många olika länder är ju det att då får man många som, man får in mycket, mycket, mycket mer pengar helt enkelt och har möjlighet att bygga mer avancerade instrument. Så då bildades ESO och början på 60-talet så började man redan bygga de här första teleskopen. Så ESO är egentligen bara en europeisk organisation som främjar och organiserar byggandet av teleskop på södra hemisfären.
Och det är någonting som de håller på att bygga just nu, som du jobbar med?
Precis, så att redan då på 60-talet så byggde man motsvarande första generationens teleskop. Det var inte första generation teleskop har man byggt. Jag menar, Galileo byggde sitt teleskop någon gång redan, det första som man tittar på stjärnhimlen redan på 1600-talet. Men man började bygga teleskop. Sen har man gjort det under alla de här åren. Nu över 50 år har man byggt teleskop. Och de har ju lite roliga namn på de här teleskopen. Men det största teleskopet man har idag som ESO har byggt finns i Chile. Så jag bör nämna det att alla teleskop byggs i Chile. För det, där är det väldigt, väldigt torrt. Man har öknar och berg. Och när man bygger teleskop så vill man liksom komma väldigt högt upp. Högt ovanför, så högt upp i atmosfären som möjligt. För att atmosfären ska störa så lite som möjligt. Och att det är väldigt, väldigt torrt. Och framförallt långt från alla städer. Det är inte lika bebyggt där. Så man byggde på 60-talet byggde man en serie med teleskop på en plats som heter La Silla. Sen kom nu under 90-talet så designade man och byggde det som idag är en av världens största teleskop som heter VLT. Och namnet där är väldigt roligt för när man tänker VLT, vad de flesta frågar såklart, vad står VLT för? Och astronomer har ju väldigt dålig fantasi, så VLT står för Very Large Telescope. Och det är fyra teleskop som tillsammans har en primärspegel på lite över 8 meter. Så det är väldigt, väldigt stora teleskop. Och med de här kan man göra, det är en av världens mest avancerade teleskop som finns idag. Som man tittar mycket på de här, ibland läser man ju Dagens Nyheter och ser man har hittat något nytt. Man har ju fotograferat Vintergatans mitt och hittat något stort. VLT är alltid inblandat i de här stora upptäckterna. Men det här gjorde man då på 90-talet. Och egentligen så slutförde man och körde first light av den här teleskopen. First light är liksom att det är första gången man tittar på stjärnorna med dem. Slutet på 90, början på 2000. Men astronomer, de ville hela tiden precis med teleskop och astronomi, det som räknas det är storlek. Man vill hela tiden ha större och större teleskop för att kunna se djupare och djupare ut i universum. Och den här storleksordningen av teleskop på de här speglarna som är 8 meter då, nu har man liksom nått den fulla potentialen i dem. Amerikanerna har gjort samma sak. De har sina teleskop på Hawaii. Man har teleskop lite över hela världen. Men det är den här storleksklassen. Nu har man börjat, liksom, sen början på 2000-talet så har man börjat tänka ut liksom, vad är nästa steg? Och nu har det här nästa steg börjat ta. Och alla, både amerikaner, japaner, i princip hela världen är med och konstruerar nästa generations teleskop. Och det är 3 stora teleskop som byggs ut i världen just nu. Amerikanerna ansvar för 2 av dem. Ett heter Giant Magellan Telescope, som är ett teleskop som har ungefär 24 meters primärspegel. Så att, eller motsvarande 24 meter. Det är ett jättestort teleskop. Sen har de ett till som heter 30 meter teleskop. Och där kan du nog gissa hur stor den primärspegeln är. Men sen så bygger Europa då, ESO, med alla länder i Europa. Nästan alla länder i Europa, ett teleskop som heter ELT. Det är det jag jobbar med. Och ELT står då för Extremely Large Telescope. Så man har ju som sagt, fantasin där är ju begränsad. Och det glömde jag ju nämna då, att det är ju Europa, men man har ju en överenskommelse med Chile. Chile är ju liksom relativt politiskt stabilt och så vidare, så man har en överenskommelse att Chile får pengar och för det så skapas det en massa arbetstillfällen mot att vi får bygga teleskop där. Så nu är det helt enkelt ett projekt där man bygger världens största teleskop, ELT, som har en primärspegel på 40 meter. Ja.
Det var ju jätteintressant att höra det. Jag är själv jätteintresserad av rymden. Det händer så otroligt mycket häftigt. Jag har satt helt tårögd när SpaceX hade sin uppskjutning härom året. Och så såg man de där 3 raketerna.
Ja, det var häftigt.
Men nu lyssnarna kanske undrar, varför pratar vi rymd på en utvecklarpodcast? Och anledningen till det är att jag såg i mitt LinkedIn-flöde att du jobbar ju med ELT. Och då gör du programmerar. Vad är det du programmerar för något?
Ja, så i ELT, i tidigare teleskop, däribland VLT, det har varit väldigt roligt att titta på de teleskopen, lära sig tekniken. Men där är det väldigt mycket som är byggt på plats. Så att ESA har ju liksom gjort datorer och med mera in-house. Och det var ju så man gjorde när man bygger sådana teleskop. Problemet, eller jag vet inte om jag ska kalla det för problem, men vad det hela handlar om är att grejerna ska användas under väldigt lång tid. Så när man designar någonting så tänker man liksom att man utvecklade det på 80-talet, men sen ska ju grejerna vara i drift fram till liksom 2030-2040 kanske. Det kan vara i drift väldigt länge. På VLT då gjorde man så att man designade det mesta in-house. Och det innebär att det är väldigt mycket liksom egna lösningar och så vidare. I ELT, där har man helt gått ifrån den principen och kör på COTS, Commercial Off the Shelf, alltihop. Så att det mesta bygger egentligen på Linux. Det är liksom vanlig Java, C++, Python etc. för frontend och realtidsdelen. Men sen använder man sig väldigt mycket av PLC, alltså Programmable Logic Controller, för de delar som har att göra mycket med hårdvaran som är nära elskåp och så. När det är olika reläer och olika vattenflöden och mycket som ska monitoreras, så använder man PLC. Och där har vi liksom valt för ELT, så bestämde vi oss, det var väldigt roligt att vara med den delen, men vi bestämde oss att vi kommer köra någonting som kallas för TwinCat. TwinCat är en realtidskärna utvecklat av ett företag som heter Beckhoff, som är ett tyst företag som gör både PLC och den här realtidskärnan. Och det är även en utvecklingsmiljö, så att man skriver programkod i ett speciellt språk och kör den i den här realtidskärnan då. PLC-programmering är lite speciell på så sätt att den har en helt annan bakgrund och historik än en, hur ska man säga, konventionell programmering, vad man är van vid och vad man själv har studerat när man gick på högskolan och så. På så sätt att bakgrunden är helt och hållet driven av människor som jobbar inom elektronik, alltså el. Och det finns en standard som heter IEC 61131-3 som innefattar dels som innefattar alla de här olika programmeringsspråken som man kan använda för att programmera PLC:er. Och vi har bara valt en PLC som följer den här standarden. Och i ELT så är det en drös med instrument och en drös med subsystem som använder Twinkat för styrning av olika delar av teleskopet. Som till exempel, jag kan bara nämna några exempel. Vi har det finns ju 5 speglar i ELT. En jättespegel som jag sa på 40 meter som i sin tur består av 798 delsegment. För att man kan inte bygga så stora speglar som 40 meter. Det är fysiskt, med dagens teknik är det fysiskt omöjligt att bara göra ett enda stort spegelsegment på 40 meter för att få den precision som man vill ha. Så att man gör istället 798 mindre speglar där vardera spegel fortfarande är 1,4 meter bred. Och så sätter man ihop de här väldigt nära varandra och så har man datorer som styr dem så att man ser till att de är så nära varandra som möjligt. Och det är en sån sak vi använder PLC:erna till då för att styra det här. Sen har vi en dras med andra speglar som har olika typer av motorer och filter och ja, gud, allt möjligt för att styra. Men så det handlar egentligen om väldigt mycket om det här. När man kommer ner till väldigt hårdvarunära programmering så kör man PLC:er och i vårt fall just Twinkat. Och det är det jag jobbar med för jag hade det som bakgrund innan jag började på ESO.
Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka våra sponsorer. Det är tack vare dem som ni kan lyssna på Kompilator. Detta avsnitt presenteras av SPP, det hållbara pensionsbolaget. Med mig idag har jag Katarina Berg, chef för Digital Development och Magnus Hermansson, senior utvecklare. Välkomna! Katarina, jag är nyfiken. Varför är det viktigt med ett hållbart pensionssparande?
För mig personligen är det viktigt att jag vet att jag kan gå i pension i en hållbar värld som finns kvar. Och då tycker jag när vi sparar så långsiktigt som vi ändå gör med vårt pensionssparande så är det jätteviktigt att det är ett hållbart sparande.
Magnus, vad skulle du säga är den stora fördelen med att jobba på SPP?
Förutom det viktigaste att få jobba med spännande teknik och roliga uppdrag upplever jag att det är en bra arbetsplats för mig som småbarnsförälder.
Aha, kan du ge ett exempel på det?
Ja, men det finns många likasinnande och därmed så ökar ju förståelsen för hur min dag ser ut och hur jag ska få det att fungera.
Det lät ju väldigt bra. Vad jobbar du med nu?
Just nu har vi många JavaScript-klienter byggda i Angular som vi bygger om till React.
Hur ser det ut på backend-sidan?
Där jobbar vi med .NET uteslutande, Microsoft-stacken och SQL Server.
Katarina, jag har hört att ni söker förstärkning till Magnus. Kan inte du berätta mer om det?
Vi är ju mitt inne i en digitaliseringsresa som innebär att vi både automatiserar och bygger massa med nya tjänster till våra olika kundgrupper. Så vi har jättemycket roliga saker framför oss. Och vi söker ju folk som vill vara med på den resan.
Magnus, hur kommer det sig att du sökte jobb här på SPP?
Jo, jag hade 2 gamla kollegor som redan jobbade här och de rekommenderade mig den här arbetsgivaren. Det är en trevlig plats att jobba på. Dessutom så är det förmånligt. Jag tycker till exempel om att vi har 38,5 timmars arbetsvecka.
Sen har vi ju såklart en bra tjänstepension och förmånlig föräldraförsäkring. Som ger ett föräldratillägg när man är föräldraledig. Och sen har vi en rad andra förmåner också.
Det lät ju fantastiskt bra. Ni som är intresserade av SPP kan gå till kompilator.se/SPP så kommer ni direkt till Katarinas LinkedIn-profil. Det som fångar min uppmärksamhet i just det här LinkedIn-inlägget som du postade, det var att du har utvecklat ett eget unit testing ramverk för just Twinkat. Så i princip har du utvecklat ett unit test ramverk för teleskop. Kan man säga så?
Ja, delvis. Hela historien är sån att vi kan börja från början egentligen. Innan jag började jobba med PLCR så höll jag på mycket med ADA och C++. Och där har man, ja, som du säkert känner till, så finns ju unit-testramverk redan i väldigt bred rond. Och det finns väldigt många att välja på. Det finns hur mycket trådar som helst att titta på. Man kan gå ut på Stack Overflow och hitta hur mycket information som helst. Har man ett problem så googlar man och så får man svar i princip. PLC-världen, har, som jag sa tidigare, så har ju PLC-världen kommit från en helt annan bakgrund. Det är elingenjörer som har liksom mer eller mindre designat hur man ska programmera, och de har ju ett helt annat tänk än vad mjukvaruingenjörer har. Så att PLC-världen, jag ska, utan att försöka låta elak här på något sätt, men jag skulle vilja jämföra den. Liksom. Det känns lite grann som att man går tillbaka 20 år tillbaka i tiden vad gäller mjukvaruutveckling. Så att innan vi går in på det här med unit-tester, så om man... Jag har varit ute hos flera, på flera sådana olika fabriker och olika ställen, vindkraftverk även, som där jag fått titta på hur de utvecklar mjukvara och hur de jobbar med just i det här fallet just faktiskt specifikt TwinCat. Och alltså, det är ju helt förlegat. Jag menar, när man ska till exempel versionshantera, som jag tycker är en sån grej som jag har väl tagit det som en självklarhet, versionshanteringen, liksom CVS, version, git. Sådana ord.
Det är liksom en hygienfaktor.
Ja, exakt. Ja, exakt. Precis, exakt. Men går man ut då så, och tittar på hur det ser ut. Ja, men då har de D-laptop, alltså datorn, till den här fabriken. Eller till den här maskinen i den här fabriken. Och där har man en mapp som heter code, eller programvara. Och där har man sen 20 undermappar med datum, så att man, det är versionshanteringen, så att hela projektet är liksom ett datum, och så gör man en ändring, då kopierar man den mappen och döper om den. Och det här, det kan man liksom tycka är roligt att skratta åt, men tittar man då, jag har jobbat med några andra PLC-märken, Siemens och så vidare, men det, även om det har börjat komma liksom verktyg för hjälper för att versionshantera korrekt, så är det inte liksom ute, hur ska man säga, processerna ute hos företagen använder sig inte av det, utan det, så bara kappar man allting på en extern disk och tycker att ja, men nu har jag liksom koll på läget. Sen när man börjar djupdyka så inser man att ja, men vad är skillnaden mellan den här versionen och förra? Det är inte helt självklart. Men sen är det också en teknisk begränsning. Det är inte bara processen, utan tittar man även på PLC-programmering så jag kan ta ett enkelt exempel. Innan TwinCat 3 så jobbade jag lite grann med TwinCat 2 som är föregången naturligtvis. Ska man versionshantera där? Det är bara att glömma, för att all programkod, allting du gör i den här integrerade utvecklingsmiljön, det blir bara en stor binär blob. Det går inte att versionshantera alls. Utan nu har det kommit externa verktyg som tillåter dig att versionshantera, men att köra standarder som Git och sånt, det kan du glömma. Och just med TwinCat så TwinCat 3 nu så kan man göra det, för då är det så här stora XML-filer bara som går, men det går att läsa dem, så det går att versionshantera dem. Det är den bakgrunden, bara liksom för att sätta upp, hur ska jag förklara, för att sätta upp vilken typ av miljö man jobbar i när man jobbar med PLC-programmering. Så när vi börjar komma över till det här med unit-tester, då är det liksom unit-test, för mig är versionshantering så att säga, det är en av, som du sa, hygienfaktorn sa du, liksom. Det är en bas. Och börjar man prata unit-tester, då är liksom PLC-programmerare de är, men va? Vad är det? Så att det existerar inte. Det finns inga unit-tester. Det finns ett för Codesys heter de, som är en stor utvecklare, en stor utvecklingsmiljö och en kompilator faktiskt för PLC. Men i princip så existerar inte konceptet. Men vad som hände, jag tänkte inte så mycket på det, utan jag har jobbat med testdriven utveckling, men jag liksom anpassar mig. Okej, det här är en helt annan värld för mig. Men så var det, jag tror det var 2015, så jobbade jag i ett projekt som utvecklade vågkraftverk. Alltså som Core Power Ocean heter de för övrigt, om någon är intresserad. Och vi kom i ett läge där vi skrev all kod och vi testade den. Och det här är liksom en maskin som kostar många, många, många miljoner kronor. Liksom att göra den här prototypen. För det var en prototyp som skulle ner i havet vid Orkneyöarna utanför Skottland. Och den, vi la ju ner liksom 2 års tid på att skriva koden och mekaniken. Alltså, programvaran, det var liksom, det var den lilla delen. Det mesta var ju liksom all elektronik och mekanik. Det var ju jättedyra prylar. Och vi, den där gick ner i havet, och så upptäckte vi att nu kommer vi behöva göra en förändring i en algoritm. En beräkning där som var väldigt viktig, för den hade att göra med hur man bromsar det här vågkraftverket så att man inte skulle slå för högt i vågorna. Så en väldigt kritisk grej, och vi kom fram till det att okej, om vi inte testar det här ordentligt så kan vi i princip ha sönder hela maskinen. För innan så hade vi testat det här och vi hade en rigg alltså på land där vi kunde simulera vågorna och köra alltså en fysiskt liksom motsvarande vågorna med två jättestora motorer. En hardware in the loop rigg. Så vi hade testat ut det innan, men nu var den redan i havet. Och vi skulle länka upp ny programkod till den via en radiolänk. Men där kände vi direkt liksom, okej, det här är ju lite riskabelt. Och vad vi gjorde då, att vi körde all kod lokalt på datorn bara och testade. Och vad man kan göra med det här Twinkat är man kan göra så kallade online-ändringar. Så man kan köra ett program i den här realtidskärnan. Och så kan man medan man kör kompilera om den och bara köra diffen så att säga. För att se hur den slår. Och när vi höll på med det här, det höll vi på med flera dagar. Och bara för att vara säker på vad vi gjorde. Men då slog oss den här tanken liksom. Ja men vad vi gör nu egentligen. Vi sitter liksom här, skriver programkod. Vi hade massa inputdata till det här funktionsblocket. Ett funktionsblock, det är motsvarande en klass i PC-programmering. Massa data som gick in i funktionsblocket och så kollade vi om vi fick förväntat utdata på den här beräkningsalgoritmen för bromsningen. Och så höll vi på med det här flera dagar och då slog oss liksom bara tanken. Ja, men, alltså, nu gör vi i princip unit-tester. Vi sitter liksom och manuellt matar in för hand olika höjder på vågorna, olika, liksom, ja, olika krafter. Och så kollar vi, får vi det förväntade utdatat? Så vi visste, baserat på det här utdatat, så kollade vi, får vi det här utdatat? Det är liksom, det bara skrek unit-tester om det vi gjorde. Och då kom vi underfund med det här, okej, vi borde göra ett testramverk.
Jag tycker det bara är så fascinerande med den här berättelsen att som jag sa tidigare, kommer man från webbvärlden, alltså till och med i det absolut värsta av scenarion att serverhallen brinner ner. Ja, men det finns fler serverhallar. Man har kvar koden. Man kan liksom, visst det kommer ta ett par dagar och sajten kommer ligga ner det. Men det går alltid att fixa. Men här kan ni liksom fysiskt ta sönder en maskin för många, många miljoner. Och det är det som jag tycker är så intressant att prata om.
Ja, precis. Och det är både intressant. Samtidigt så känner man ju då liksom pressen över sig när man jobbar med någonting som man vet att det kan bli väldigt dyrt om man inte är försiktig. Och det blir ännu jobbigare som om man inte har de kraven ovanför ifrån på sig. Så att säga, som i försvarsindustrin till exempel, då har man ju väldigt tydliga krav. Det här, du måste följa de här processerna. Du måste ha unit-tester. Du måste, allt det här, det finns väldigt tydliga krav. Inom automationsvärlden så finns inte det, inte på samma sätt. Och så att vi kom liksom till det där läget att det här ramverket, det var, i början var det i princip bara ett par funktioner, ett par enkla funktioner, alltså assert-funktioner som låg och skvalpade i projekten och så använde vi dem bara rakt upp och ner. Men sen när det hade gått ett halvår så insåg vi liksom all den här koden som ligger här och skvalpar liksom, lite löst på utspritt på olika projekt. Är ju i princip ett testramverk. Det är det vi har använt den till. Vi har liksom gjort ändringar, kört koden lokalt på datorn och sett att vi får de grejerna vi förväntar oss. Och då kom tanken att vi borde göra det här till ett separat testramverk. Så att lägga ut det till ett separat bibliotek som man integrerar och så är det bara det här det gör. Men under den tiden jag jobbar på CorePower så stannade det tyvärr bara där att testramverket. Det blev inget riktigt testramverk utan det låg tillsammans med projektet. Men sen så började jag på ESO då, och där var det, där märkte jag liksom att jag var ju anställd som PLC-utvecklare då, så då märkte jag att det var ingen annan där ska jag säga, jag håller på att säga, som ville jobba med PLC, för alla tycker att men jag vill inte jobba med 80- och 90-tals teknik liksom. så att då satt man där själv och där alla andra hade ju alla de här häftiga testramverken och jag var väl lite ledsen i jag att oj vad häftigt och nytt allting är här och alla har så himla häftiga saker. Men då tänkte jag liksom, ja men kanske det är värt att lägga ner lite tid i och göra det till ett testramverk och se vad det bär av. Så då satt jag där en sommar faktiskt och knådade ihop det där och registrerade en domän och skrev dokumentation och etc. Och då, vi tog redan beslutet för ELT-projektet att ja, men det är det här testramverket vi kommer köra. Så att det blev ett testramverk, TC-unit, som står för Twinkat Unit idag, som motsvarande J-unit. Och egentligen är det inget magiskt, för att innan jag jobbade med PLC-programmering så hade jag använt Google Test för C++ och JUnit för Java-kod. Så att jag använde det bara, liksom, hur ska man säga, API som en, hur ska man säga, som en källa för hur API:et skulle kännas för TC-unit. Det är lite annorlunda i och med att man kör i en realtidsmiljö, man är lite mer begränsat på så, på många olika sätt. Men liksom det skulle kännas som att jobba med ett testramverk från Java eller Google.
Men de här testerna, körs de på PLC:n eller körs de på utvecklingsdatorn? Hur funkar det?
Det fungerar så att Twinkat, det är en så kallad PC-baserad realtidskärna. Alltså Beckhoff bygger PC-baserade PLC:er. Så att deras PLC:er, om man jämför med Siemens till exempel, det är inget. Siemens gör egen hårdvara, egen CPU, liksom, de gör all utveckling själv. Beckhoff, och anledningen till att Beckhoff har blivit så stora och bara växer och växer är att de säger att vi gör ingen egen hårdvara så, utan vi köper vanliga Intel-processorer och så att det är helt och hållet baserat på en PC-lösning. Så att det är en vanlig, ja, som den här processorn vi hade i vågkraftverket till exempel. Det var en PLC med en Core i7-processor. Det är ett vanligt moderkort i den, det är inget fancy så. Vilket betyder att allting körs i en vanlig PC. Så man kan köra, när man kör testramverket och när man kör sin kod, den kan man köra lokalt på sin dator. Så när du som utvecklare sitter och programmerar Twinkat-kod, Då behöver inte du en PLC för att köra det, utan du kan köra den lokalt på din dator. För att det fungerar precis som en PLC. En PLC är ju bara en vanlig PC. Du kan i princip spela Quake på en PLC om du vill. På en Twinkat PLC. Så du kan köra den lokalt. Men du kan också köra den på PLC:n. Men det viktiga är som sagt att testramverket förutsätter liksom att du har den här Twinkat-miljön. Att du har alla bibliotek och den här realtidskärnan. Så att du kan köra din kod med de funktionsblock som du faktiskt, alltså de klasser, jag ska säga klasser, funktionsblock säger man i PLC-världen, med de klasser som du kör skarpt. Så att men det är valbart. Du kan köra den både på PLC:n eller så kan du köra testen lokalt. Och nästa steg är att testa marknaden. Nu kanske jag går lite händelsen i förväg här, men det är liksom att kunna integrera det här i en continuous integration, continuous delivery liksom process, så att vi kan ha ett Jenkins-jobb som ligger och övervakar incheckningar och som kör testen automatiskt på en burk. Och då är tanken att det här Twinkat ska bara kunna installeras på den Jenkins-servern till och med och köra testerna direkt där, utan att en PLC överhuvudtaget är involverad.
Ja, det var faktiskt min nästa fråga. För har vi plötsligt gått från binära blobbar som inte går att versionshantera till en full CI-kedja? Kör ni det idag?
Vi kör inte på PLC-sidan. Alltså just för ELT specifikt så har vi det, den stora pucken vi har för ELT på ESO. För att ELT, det är så pass stort projekt. Alltså vi pratar, jag har för mig att ELT totalt ska kosta 1,3 miljarder euro. Alltså drygt 13 miljarder kronor. Det är ett väldigt stort projekt som håller på väldigt lång tid. Och det är väldigt många som är involverade här. Och inte bara ESO utan andra konsortier, universitet med flera som gör instrument. Men ESO, för vår utveckling internt, så gör vi framförallt styrningen för primärspegeln. Den här jättespegeln. Världens överlägset största spegelteleskop. Koden görs för primärspegeln, och där har man många olika typer av system som styr det här, och där har man för liksom C++, Java och Python-delen i rubbet liksom CSID, så vi kör Jenkins liksom och har byggjobb, och checkar man in så gör en static code analysis, vad det nu är på svenska, massa saker. För PLC-sidan har vi inte kommit dit, utan vill man köra unit-tester, som i det här fallet det är det vi har just nu, så gör man det lokalt på sin dator. Så nästa steg är nu att skriva det här pluginet till Jenkins egentligen, som ser till att göra det här och som exekverar den här koden. För interfacet till att prata med Twinkat och starta och stoppa kod och köra tester, det finns, och att vi inte har gjort det här sista lagret som behövs för att göra det. Men det kommer, och det, om man är intresserad av det här så kan man gå in på hemsidan för TC Unit och följa den processen, för det är någonting vi håller på att jobba med.
En grej som jag tycker man ofta glömmer bort när man sitter nedgrottad, för det var jätteintressant att höra om alla de här tekniska detaljerna, men en sak som jag ofta glömmer bort när man sitter liksom med näsan djupt nere i koden är liksom the big picture. Varför gör man allt det här? Och ni ska ju göra världens största teleskop, och kan inte du avslutningsvis berätta, varför vill man bygga det här teleskopet?
Det är en jättebra fråga. Jag är jätteglad att du ställer den. För att, som du säger, man börjar grotta ner sig i små detaljer liksom på bits and bytes, som man säger. Och så glömmer man bort, men varför gör jag det här? Och det är så fantastiskt egentligen. För att hela syftet med det här teleskopet är ju att vi vill fördjupa vår kunskap om universum. Liksom det, man vill ha... Det finns väl säkert människor som vill ha fler Nobelpris och så också. Nej, men vad det handlar om är att man vill fördjupa sin kunskap om universum. Och huvudsyftet med det här teleskopet, ett av de största huvudsyftena som jag finner mest intressant med det här teleskopet, är att man vill kunna göra mer detaljerade analyser om exoplaneter. Och exoplaneter är alltså planeter som snurrar runt andra stjärnor. Alltså inte vår stjärna solen, utan runt andra stjärnor. Vilket är ett jättehett område just nu. Det är det som en stor del av världens astronomer håller på med. Exoplaneter är verkligen the thing. Och vad man kommer kunna göra med ELT, ett av huvudsyftena är att man ska kunna analysera och göra liksom, alltså analyser på andra planeters atmosfärer, på exoplaneters atmosfärer. Vilket är jätteintressant, för att vad man vill i slutändan, och vad många, även om man inte direkt ser det, men vad man i slutändan ändå vill, är att kunna hitta en planet som är lik jorden. Och man vill kunna hitta en planet som har en liknande sammansättning som jorden. Och bara för att få en liten, alltså det här är bara ett exempel, men bara för att få en liten uppfattning, ja, men hur vanligt är det med planeter som har en potentiell liksom, en möjlighet att bära liv som jorden gör. Hur? Liksom kunna få lite statistik, för idag, du vet hur diskussionerna går, det är liksom, folk sitter och spekulerar liv, universum eller inte, men det vore ju roligt att ha lite mer fakta, liksom lite mer fakta på bordet. Hur vanligt är det helt enkelt? Och det är sådana saker som jag tycker är jätteintressant att veta, att en dag så kommer, ja, om bara 7-8 år här nu, så kommer man bara kunna göra liksom mer detaljerade analyser. Och jag menar, det här är en forskning som det här är liksom nästa steg i den här forskningen. Så det här kommer man kunna hålla på med i 30, 40 eller 50 år till med det här teleskopet. Och det, man kommer bara bli bättre och bättre på att göra det. Så att om jag tar ett steg tillbaka, så kan jag tycka att just det här är ett sånt här ämne som jag verkligen brinner för. Och vad som gör att jag tycker det är roligt att jobba med och veta att, ja, i det här fallet, det här systemet vi jobbar med nu, utan att gå in på för tekniska detaljer, det är 132 PLC:er. De kommer liksom sitta där under primärspegeln på teleskopet, under stjärnorna varje natt, och styra de här speglarna och så. Och det tycker jag är spännande liksom att veta och känna att det är en massa programkod som kommer ligga där och tugga varje natt och samla den här informationen om universum. Så jag vet inte om jag svarade på din fråga.
Det tycker jag absolut att du gjorde. Och jag måste säga att jag är väldigt avundsjuk på att få skriva kod som dels kommer få köra så länge, men även göra en så stor insats för mänskligheten. Så det...
Ja, nej, men det är roligt, men jag bör säga det liksom, det har ju sina, om jag ändå får säga något dåligt, eller det är flera dåligt, men det har ju sina nackdelar. Det är lite så här förlegad teknik liksom, men det är också det är just det du sa det här nu, att det körs under lång tid, och det är det man får tänka på liksom, när det är grejer som inom automationsvärlden. Det här teleskopet kommer säkert vara igång i 50 år. Ja, jag menar, det är många trender som kommer komma och gå under den tiden, och då spelar inte det stora loppet någon roll liksom.
Jakob, tack så jättemycket för att du ville vara med och prata om de här jätteintressanta sakerna.
Tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.